Det var en fin dag igår. Det är det. Kommer ni ihåg kungsorden mot slutet? Kanske ni inte var vakna då. När han, vår konung, säger att när han talar så säger han att vi ska be den gode guden att ge lycka och välgång. Jag tycker att det var en bra påminnelse. Gudstjänsten i centrum i Storkyrkan och så den mycket korta hälsningen, men så innehållsrik, den gode guden. Ska vi be att den gode guden är med oss också i fortsättningen i det som vi redan har upplevt i den här gudstjänsten så påtagligt. Gud är god och han har visat det genom sin son Jesus Kristus. Så tackar jag dig, Herre, för att du är vår Herre och Gud, och vi tackar dig, Herre, att du välsignar oss, välsigna fortsättningen, Herre, och låt oss få också nu i resten av mötet uppleva din närhet i Jesu namn. Så tackar vi dig, Herre, för den påminnelse som kungen gav oss alla om att du är god och att det lönar sig att be till dig. Vi tackar dig i Jesu namn. Välsigna vårt kungahus. Välsigna det nya äkta paret. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Texten som har lästs redan är ju en av de berättelser som Jesus ger i Lukas 15. Och han ger det som svar på människor som är arga på honom. Och de är förargade, står det, på Jesus och på att han har ett sånt sällskap som han har. I början av det här kapitlet så berättas det nämligen att det står att alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Och så fanns det en riktning i den israeliska judiska samhället på den här tiden som heter fariseer. Det var ju alltså inga usla människor, mycket präktiga människor. Det var verkligen idealisterna i samhället. Ibland har vi fått en liten, ja inte bara liten, vi har fått en mycket negativ stämpel över fariseerna. Så när vi riktigt ska ta till någonting och säga något elakt om någon, då säger man att han eller hon är en riktig farise. Känner ni igen? Ja, jag har i alla fall hört det. Att man använder det på det sättet. Och då är det riktigt så här man ska sätta dit någon. Men om vi hade levt på den här tiden så hade vi faktiskt tyckt att det här var verkligen präktiga människor. Men de blir förargade. Och så de som kunde skrifterna bra, för det står om de skriftlärda att de hör till de här, som blir förargade på Jesus. Och så säger de, den mannen, han umgås med syndare och äter med dem. Och så står det omedelbart så här i versen 3. Då gav han denna liknelse. Och så berättar han om de 100 fåren där ett av dem springer bort. Och han berättar om herden som lämnar de 99 i säker folla. Och så går han ut och söker det enda förlorade fåret till dess han finner det. Och så står det att han säger, när han har talat färdigt om fåret och herden, så säger han så här: eller om en kvinna har 10 silvermynt. Och så fortsätter han alltså att tala till de här arga människorna som tycker att han beter sig fel. Och så berättar han om den här kvinnan då som har tappat ett av sina få silvermynt, och hon tänder ljuset och hon sopar golvet och hon söker det enda borttappade myntet till dess hon finner det. Och så säger han, han sa en man hade 2 söner. Det här hänger ihop. Ett väldigt långt svar kan man väl säga. Han ger de här som säger att han är den som går in till syndare och äter med dem. Och då ger han dem den här bilden. Tror inte att man behöver vara särskilt skriftlärd i den där klassiska meningen som vi kanske idag skulle kalla för teolog eller bibelsprängd, för att förstå att huvudmeningen i den här svaret Jesus ger är att berätta om varför han bryr sig om de utsatta och synderna, de små i samhället. Och att det ytterst syftar på Gud. Det tror jag att lyssnarna hade väldigt enkelt att förstå och dra koppling till. Och jag tror också att vi kan göra det. Dåtiden så var herden en bra och stark bild på Gud själv. Herren är min herde. Det visste alla som han talar till. Bilden på herden är stark. Bilden av kvinnan som söker till det som finner, det är också en bild som används i de heliga texterna som lyssnarna hade hört undervisas om ända sedan de var barn. Där Gud faktiskt inte övergav det som hade förlorats och vänt sig bort ifrån honom, utan en Gud som hela tiden söker. Och så fadern med de två sönerna. Det handlar om den gode guden. Den gode guden. Och nu ska vi några minuter titta på den här liknelsen om de här två sönerna. Som ju alla hade samma utgångsläge. Och jag skulle faktiskt vilja påstå att Jesus nog menar att det här är mänskligheten. Inte bara kyrkan, församlingen, utan det är människan som hade samma utgångsläge. För verkligheten är den, så läser man i Bibeln, att oavsett vilket utgångsläge en människa hade och i vilket sammanhang och med vilken bakgrund hon föds hit till denna värld, så är livet ytterst en gåva av Gud. Det är utgånget ur honom och av honom, och han ville det oavsett vad bakgrund och omständigheter är. Och detta är alldeles en fascinerande tanke, inte minst för oss som ibland kan fundera över om det bara är slumpen, eländiga omständigheter som blev och gjorde att jag blev till. Bibeln är väldigt tydlig att när liv är väckt så är det en Guds gåva. Utgånget av honom, den gode guden. Och därför så vågar jag frimodigt påstå att liknelsen de två sönerna är människan. Oss varenda en. Grannarna, vännerna, hela Södertälje, hela Sverige, hela vår värld. Det är Guds skapelse, Guds goda vilja. De hade likadant utgångsläge. Och man kan väl säga att det var rätt likartat även efter det att en av dem, den yngre, ber om att få sin del av arvet för att själv ansvara över det som är hans tillgångar. Han vill inte längre ha en förmyndare, utan han vill ha loss det. Och även efter det ögonblicket så har de ju likartade utgångslägen. För det står faktiskt att fadern skiftade arvet emellan dem. Så också den som stannade hemma hade nu fri förfogande rätt över sin del. Här är en far som faktiskt inte är despoten, tyrannen, som håller på det i rädsla över att förlora inflytanden och makten och häran och härligheten, utan en far som tar och så delar han ut till båda för att själv få vara med och förvalta det som har getts. Gud har givit oss alla en frihet och en fri vilja. Han har gett oss gåvor, och han har inte skapat oss någon enda som en marionett. Han har inte programmerat oss så att vi skulle vara en slags robot som gör A när A sägs. Utan en fullkomlig, stor, härlig frihet att få förvalta vårt liv. Den gode guden som ger oss de här förutsättningarna. Sen tycker vi nog att det skiljer sig åt mellan de här två bröderna. till yttre så är de fortfarande väldigt lika och har samma läge och utgångspunkt. Men vi ser att det finns någonting som skiljer dem åt. Och man kan undra, hur i all världen kan det bli så att det är i deras inre värld, för det är väl där ändå det måste finnas den stora skillnaden mellan den som förslösar allt och han som tjänar och jobbar plikttroget varenda dag som om han vore anställd. Bara i deras inre värld. Hur kan det vara sån stor skillnad? Men egentligen så undrar jag om det är så stor skillnad i deras inre värld. Det kanske är så att de fortfarande är väldigt lika varann. Fortfarande människa. Det är sant att till det yttre så kommer det att skilja sig rätt dramatiskt åt. Och det ser ut som om den ene går det fruktansvärt illa för, därför att han valde så fel. Och den andra ser ut att ha allting kvar. Men var det så stor skillnad inuti? Jag vet inte hur de här två sönerna reflekterar. Ibland så kan man tänka sig att den här som vi kallar för den förlorade sonen är en människa som drivs av dunkla krafter. Det är mystiska, det är djävulska krafter som driver honom till att söka sin lycka utanför fars hemmet. Jag är inte alls säker på att det behöver vara så. Det kanske är just när han förstår att han har möjlighet att göra någonting utav sitt liv. Och äntligen så ska han kunna kasta loss, få frihet att förverkliga sitt eget liv. Vet inte hur många av er som kommer ihåg Mauritz Edström, den legendariske kulturskribenten och recensenten på Dagens Nyheter, arbetade i nästan 35 år på Dagens Nyheter. Mauritz Edström är från mina hemtrakter, så därför har jag kanske lättare att komma ihåg honom. En god författare också. När han skriver mot slutet av sitt liv en bok som heter I min faders hus, där han beskriver sin vandring och hur han fick det i livet och krafter som förde honom framåt, och berättar om när han som 10-åring möter Gud och blir frälst. Ett år senare så döps han i det enkla pingstkapellet uppe i Ådalen och blir pingstvän och frälst och med i församlingen. Men, säger han, min längtan att flyga, kunna flyga iväg långt bort, var stark. Sågverksfolkets jordiska drömmar var för trånga och småttiga, och deras himmelska för undflyende stora. Och så längtade jag efter att få flyga långt bort. Ja, vem har inte haft en sån känsla? Vem är det som inte då och då har gripits utav det där att tänk att äntligen få göra det som jag innerst inne längtar efter? Riktigt få förverkliga mig själv. Alltså, jag tror inte att man i första hand behöver beskylla den här unge mannen att drivas utav dunkla krafter, där han redan på förväg hade bestämt hur det skulle gå när han fick friheten. Det kanske var ungdomsdrömmar, längtan efter att äntligen. Och så sker det. Och så står det rätt snart i den här berättelsen att när han hade gjort sig av med allt blev det svår hungersnöd. Gjort sig av med allt. Och då tänker man att det var det som han hade i plånboken och det han hade på banken. Det var slut. Det funkade inte med kreditkortet längre. Och det fanns ingen som var villig att låna honom någonting. Kontanterna var slut. Men de som lyssnade på Jesus vid det här tillfället och hör honom, förmodligen talar Jesus grekiska kan man tänka sig. Och då ligger det i den här meningen, korta meningen, att han hade gjort av med allt. Så är det inte bara börsen som är tom, utan det är själva substansen i livet som han har förlorat. Han har förlorat sig själv. Jag skulle kunna tänka mig att det är det allra svåraste att bära. Äta sig mätt. Att ha någorlunda att klä sig med och kunna ligga någorlunda. Det är betydelsefulla och elementära saker. Men man kan, jag har mött dem, människor som saknar egentligen allt det där, men ändå lever. Jag har mött dem i flyktingläger. Och jag har mött dem i favelorna i Sydamerika. Där man inte har allt det där som jag nyss räknade upp som elementära saker. Men man har någonting ändå. Man har en värdighet. Man har en stolthet. Man har livet. Man har inte förlorat sig själv. Den tyngsta bördan att bära, det är att förlora själva meningen, substansen med livet. Och det är faktiskt det som den här yngre sonen gör. Han förlorar meningen med att leva. Hans frihetslängtan hade fört honom in i det slaveri som innebar att han egentligen hade förlorat allt. Precis allt. Maurits Edström, som jag nyss nämnde, Ådalsförfattaren, han fortsätter att berätta i den här boken I min faders hus, när han mot slutet säger att och bekänner att aldrig mer skulle någon få honom med i en kyrka eller församling. Jag skulle stå fri. Jag skulle stå utanför. Det var svårt. Sången om glashavets härlighet ekade inom mig. Man hade planterat Gud som ett träd i mitt liv. Men hur jag än högg ner det, fanns rötterna kvar. Sonen, lillebror, som hade förlorat själva meningen med livet, bär inom sig också han den här längtan hem till far. Han kom till sig själv. Så står det om man läser ordagrant. Kom till sig själv och bestämmer sig för att jag står upp och går hem till min far. Det var sången om glashavets härlighet. Det var hemmet som lockade tillbaks den gode guden som i kärleks band drog honom. Det fanns rötter kvar också hos den förlorade sonen. Den äldre brorsan, jag sa ju att det kanske är så att de är mer lika varann än vad vi egentligen tror. Man kan tycka att det är ett liv han lever som aldrig ser ut att ta slut. Han stannar visserligen hemma hos far. Jag har redan sagt att han jobbar som om han vore anställd. Han är plikttrogen och han är noggrann. Han har aldrig gjort någonting som sårar far. Ibland när jag läser den där berättelsen så slår det mig att hur kände han det? Är det som om den ena grå dagen avlöser den andra? Och det är bara vardag hela livet. Vad tänker han egentligen om lillebror som har modet att ta itu med sitt liv och följa sin livslängtan? Jag håller inte för otroligt att han då och då tänker på brorsan och funderar över hur roligt han har det. Vad han gör med sina pengar. Han har ju sina också. Fadern skiftade arvet emellan dem. Men han använder det inte. Utan går hemma på åkern och hemma i familjen. Och skulle, när man hör honom, tycka sig vara en präktig en. Mot slutet så märker vi att det som han aldrig har vågat säga, aldrig erkänna, det är som om det krackelerar hela ytan. Den yta han har varit tvungen att ha för att klara av de grå vardagarna där ingenting nytt och fräscht och spännande händer, utan bara gå och vänta på att pappa ska dö. Vänta på att han äntligen får bli herre i sitt eget hus. Och då gick åren och ytan är fin. Och man kan säga om honom att det är alltid en god son som far har. Tänk ändå vilken skillnad mot han som gick bort och aldrig hör av sig. Men när han kommer hem den här eftermiddagen, kvällen, och hör glädjen, sången och ser dansen, jublet som står högt, och far som kommer emot honom alldeles glädjestrålande. Det är som om allt det som tyngde far sen sonen gick bort är borta. Och det är som om det inte finns en enda rynka mellan ögonbrynen på pappa över att sonen har slösat bort allt. Utan det är som om pappa låter udda vara jämnt. Han som har förslösat allt det han har. Möts av en glädjestrålande far. När far mötte den hemmavarande sonen varje dag så såg sonen att det fattades någonting hos pappa. Nu krackelerar ytan och han kan inte längre hålla inne det som han har gått och tänkt. Det som han har funderat på. Och äntligen så kommer det ut. Den förlorade sonen, så kallas liknelsen. Den kanske egentligen skulle kallas för de förlorade sönerna. Båda var egentligen förlorad från den innersta och innerligaste gemenskapen med den gode fadern. Sonen, den första, den yngre, han kan vi säga, han gick bort av ren och skär egoism. Här skulle han själv förverkliga sig. Sonen, den äldre, den hemmavarande, lämnar också far. Alltså det är inte samma sak att leva under samma tak som att ha gemenskap med någon. Man kan leva under samma tak. Man kan sova i samma säng och ändå ha som en mur emellan sig. Om du aldrig har varit med om det så kanske du har läst berättelser om det. Och vet att det jag nyss sa är så skrämmande sant. Yta och tak kan vara bra. Och ändå lever man som om det vore en värld emellan varann. Så nära varann och så fjärran ändå, skrev Nils Ferlin. Vi som möter varann och går så nära. Och vi hänger var dag upp en skylt på vår grind. Och så talar vi om väder och vind. Fastän det inuti klappar ett hjärta som längtar efter gemenskap, närhet, närvaro. Sonen hade inte valt bort far på grund av egoism och eget självförverkligande. Han hade valt bort gemenskapen genom att inte vara öppen och bekänna som det är. Kan det vara så? Kan det vara så att det att han inte vågade säga hur det var här inne, som den här distansen skapas och växer. Växer så oerhört så att när brorsan kommer hem så ser han inte honom som sin bror, utan säger till far: din son har kommit hem. Du slaktar gödkalven för honom, men jag. Det har blivit distans och klyfta och mur emellan både bröder och till far. Den gode, präktige sonen som kan stå som en idealbild för oss alla, både i hem och i församling, hade missat något väsentligt. Den här sonens exempel, om det nu är sant så som jag tolkar det just nu, skulle kunna vara någonting som kanske hjälper dig som undrar: varför har det blivit så kallt emellan mig och min hustru, mellan mig och min man, mellan mig och mina barn? Varför har det blivit så kallt emellan mina syskon i församlingen? Yta och gemensamt tak garanterar inte närhet och närvaro, utan det är bara hjärta till hjärta. Så nära varann och så fjärran ändå, så lever vi med våra bultande hjärtan sida vid sida och upptäcker inte att det är min far, och att rynkan mellan hans ögonbryn beror på att han saknar gemenskapen. Det är inte ondska, det är inte iakttagande såsom domaren, utan det är den övergivna kärlekens smärta som finns hos den gode fadern, som längtar efter gemenskap med båda sina söner. Så händer det att han stod upp och gick hem till far. Halleluja. Det hände att den hemmavarande sonen äntligen säger som det är. Och eftersom Gud är god, så tror jag att också den hemmavarande sonen omslöts av far. Det är sant att det står om far att han sprang den hemvändande sonen till mötes. Men vilken bild på Gud. Vilken bild på Gud. Ni vet, vi har ju ibland för oss att Gud sittande på allsmäktig Gud, faders högra sida. Och så är Gud orörlig och bara iakttar oss. Jag älskar när Jesus beskriver Gud som den springande guden mot den hemvändande sonen. Sådan är han, vår gode Gud. Och det står att när han kommer hem, den äldre sonen, så står det att far kom ut och mötte honom. Han lämnar glädjen och festen. Han gör det. De är där i glädjen redan. Och så går han ut och möter den bitterhet som den hemmavarande sonen äntligen bekänner för honom. För det är nu först som far kan få säga till sonen det som sonen här inne har vetat ända sedan det ögonblick som far skiftade arvet. Men far är ännu generösare, för nu säger han att allt mitt är ju ditt. Du käre hemmavarande dotter och son, som tycker att dagarna är grå och enahanda, och du ångrar att du inte gav dig ut på äventyr, att inte du vågar kasta loss ifrån inskränktheten och inkränktheten och tycker att du förlorade något därför att kyrkan var snäv, församlingen och gemenskapen krävande. Och så har du gått där och tycker att nu har tiden ändå gått, jag härdar ut. Kom ihåg att far älskar dig och han vill sluta dig i sin famn och säga allt mitt är ditt. Precis som han tog den utslagna, förlorade han utan substans, utan mening med sitt liv, tar honom den smutsige i sin famn och kysser honom fars kyssen och ger honom ringen, ger honom all härlighet tillbaks. Sådan är han, vår gode Gud. Gud är god. Och han är det, ständigt på väg mot oss. Men hur ska mötet ske? Ja, i båda fallen så vill jag påstå att det fanns en aktivitet ifrån sönerna som löser situationen. Den som hade gått bort, han vände om och gick hem. Den hemmavarande öppnar äntligen sitt sinne och sitt hjärta och säger till Gud som det är. Som om inte han hade vetat det förut, far. Det är klart han vet. Men att det är bara den som bekänner, bara den som ber, som får. Det är bara den som söker, som finner. Och det är bara den som bultar på, som får dörren öppnad. Gå inte längre som en daglönare och som en anställd, som en träl, som en slav i din fars hus, utan tala om din längtan. Be, sök, bekänn och du kan få uppleva fullkomlig befrielse. Lovad vare Herren. Han sökte till dess han fann. Till sist ett ord till dig som ber för dina barn. De som kanske som den förlorade sonen gick bort. Frihetslängtan. Eller du sörjer över att det är mer den förlorade eller hemmavarande sonen. Det är svårt att nå dem. Och du är oroad över hur det ska gå. Glashavets sång finns hos dem. Rötterna är planterade. Och det står om den gode guden. I bilden av herden. I bilden av kvinnan. Att han sökte till dess han fann. Gud är i rörelse här idag. Och utöver hela vår stad. Utöver hela vårt land. Över hela vår värld. Så tackar jag dig Gud. Att du genom Jesus Kristus. Har visat att du är den gode guden. Att du älskade världen så att du gav din enda son. Och Herre, vi ber för alla. Som av kärlek till denna värld har övergivit dig. Vi ber för alla de bortvända. Herre, vi ber för alla de som har förslösat sitt liv. Herre, vi ber att de skulle få mod att vända om till dig. Så ber vi för alla goda, präktiga, plikttrogna människor som finns i samhället, i kyrka och församling. Men som upplever att det är fel. Därför att tillfredsställelsen saknas. Tack att du har utgjutit en helig ande och att du genom helig ande har skänkt oss all himmelens andliga välsignelse. Och jag tackar dig att fönstret mot himlen är öppet idag och att du möter var och en med den helige andes glädje och kraft. Du vet, den som just nu ber till dig, den som bekänner inför dig. Tack att du är den gode fadern som sluter oss alla i din famn. I Jesu namn. Amen.